du.
Eller möjligen A-du är podden om, av, med, för och i Malmö. Jag heter Kalle Lind och mitt emot mig den ojämförliga Jeanette Vante Rosengren. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Till Studio Tollarpan. Du, vi sitter här med mycket återkoppling från tidigare poddar.
Vad roligt.
Ska du eller jag börja?
Du kan börja.
Jag kan börja. Jag har fått mejl från Christer Hansson som skriver om... Vi gjorde ett avsnitt om Gamla Väster ganska nyligen. Christer skickade med. Vi nämnde en serie som heter Stockholms Ringo.
Ja.
Som handlar om en... strandad stockholmare som går runt på, inte minst på Gamla Väster i skiftet 80-90-talen. Den här gick i Kvällspostens fredags eller så, nöjesbilagen. Och Christer, han påminner om att Ringo också spelade in en singel där Spiddekagorna som sabbade allt var med. Ett album för 20 kronor gavs ut 86 och en uppföljare något år senare. Han skickar en... Här, Stockholms Ringo sjunger... Stockholms Ringo och Urverket sjunger och spelar. Nita han, heter en av låtarna.
Så mycket Malmö. Men vem gjorde då, vem sjöng, vem var Stockholms Ringos...
Ja, vi kom kanske dit, men Christer vill lägga till då att för Vantes kännedom har jag via god vän lokaliserat en skolkatalog från Söderkulla 81-82. Om nyfikenheten finns.
Det kan ju hända att jag själv har den hemma i min byrålåda, men ja.
Risken finns. Jo, men den här figuren Stockholms Ringo var lite intressant för att jag snurrade in mig där. Jag berättade att han som gjorde den serien, Tony Manieri, att det också fanns liksom popkopplingar. Och jag hävdade att hans bror, Marco Manieri, var med i ett band som heter Japop. Tillsammans med Mona Salins lillebror.
Just det, det minns jag.
Janne Andersson, alltså det är Japop, Janne Andersson Pop. Nu har jag fått en mail här. Där det står, tack för en spännande podd. Jag kanske är sist på bollen, men om jag mot förmodan inte skulle vara det så vill jag överraska med lite fakta. Tony Manieri, uppvuxen på Borgmästargården, prövade lyckan under några år alldeles i starten av 80-talet och spelade då bland annat i bandet Japop. Det var alltså Tony själv, samma kille som tecknade Stockholms Ringo, som var med i bandet. Han flyttade därefter till Malmö med sin dåvarande flickvän Laura Trenter. Som nog var journalist på den tiden, om jag inte missminner mig. Det var tiden i Stockholm som gav inspiration till Stockholms Ringo. Så det var alltså samma Manieri som lämnar båda dessa avtryck i Kultursverige.
Där ser man.
Och hur, den här människan som har skrivit det här mejlet, hur kan han rimligen veta detta?
Det är förmodligen för att det är Tony Manieri själv.
Nej, men hans bror, Marco Manieri, som skriver detta till oss.
Där ser man.
Och apropå det så skriver Mats Genberg... säkert inte först, men det var Tony Manieri själv som var med i Japop och albumet från EMI hette Polyphone Pop. Tony har för övrigt kört Springsteen och E Street Band från hotell i Stockholm till fel arena under River-turnén.
Nej.
Och så berättar han då att Tonys bror Marco, alltså samma kille som mejlar oss med en rättelse, är utbildad läkare och kom fyra i Sveriges mästerkock, men är mest känd som producent, bland annat åt The Ark.
Wow.
Man får väl säga att de här bröderna Manieri har fått mycket ur sina händer.
Det är helt sant alltså.
Utan jämförelse, det känns som Malmö svar på bröderna Skocko.
Ja.
Mauro och Sandro, den ena popstjärnan, den andra LO-ekonom.
Ja.
Men det känns samtidigt som att de hade kunnat byta roller.
Ja.
Att de, nu råkar den ena hamna i popfacken, men han hade lika gärna kunnat bli ekonom. Alltså de har den utstrålningen.
Ja, ja.
Och jag kan ju berätta, Laura Trenter som Tony Manieri var tillsammans med på 80-talet. Hon är ju dotter till Stig och Ulla Trenter, deckarförfattarna.
Ja.
Och om jag minns rätt så var hon ju sen tillsammans med serietecknare Joakim Lindegren.
Aha.
Som gjorde Kvistmarodören och Kapten Stofil.
Kanske därför, visst skrev Tony Manieri några deckar också då på festival.
Jag känner också igen detta, som jag tror var lite som Malmö Blues.
Ja, precis. I slutet på 90-talet kanske eller någonting sånt
i mäster Dan Turells anda.
Ja, ja, just det.
För att slänga in ytterligare ett obskurt namn. Onkel Danny, för er som vet. Allt det här, den här harangen vi nyss hörde, det handlas om serien Stockholms Ringo som gick i Kvällsposten, som gjordes av Tony Manieri, som också under en kort period spelar i bandet Japop ihop med Mona Salins lillebror Janne Andersson.
Mm. Alltså
och Joakim Berner, som sen blev chefredaktör för Expressen.
Just det.
Försvinnande kort tid. Ja. Nu, som ingen vet vad han gör nu. Tror inte ens Berner själv har koll på det. Så det var detta. Sen skriver Tobias Jonsson Boström om avsnittet vi gjorde om 90-talets Malmö.
Mm.
Ja, det är ju mest lite återkoppling här, men han skriver visserligen upplevde jag 90-talet, men jag fyllde 8 1990, så detta årtionde var ju min barndom och tonårstid. Därmed upplevde jag inte det som ni pratar om. Men det var kul att få höra om 90-talet i Malmö. Annars är det ju mest Stockholm och till viss del Göteborg under 90-talet som skildras i olika sammanhang. Folk som var med back in the day minns tillbaka när Johan Renck hade releasefest för sitt sommarskägg, vilket han hade
alltså.
på Tranan, en het restaurang på 90-talet. Han skriver det vidare då. Baren på Tranan var the place to be, och det ryktades att Per Hagerman fick sin post efter sen dit. Det här avsnittet blev som en Malmö-variant av allt detta, när det droppades namn på alla som var något och ställena som folk hängde på. Nu ska jag runda av så det inte blir för jobbigt för Kalle med allt beröm och smicker. Jag hoppar faktiskt över de inledande vänliga orden här. Så det var lite återkoppling om det avsnitt vi gjorde om 90-tals Malmö.
Mm.
Sen har vi fått också ett mejl från en kvinna som heter Camilla Bering. Mm. Säger efternamnet dig något?
Nej, jag tänker på Beringssund, men det kanske inte efter henne det är uppkallat precis.
Nej, jag tror att det stavas olika.
Mm-hmm.
Det fanns en Bertil Bering som jag tror skrev i Kvällsposten.
Ja, just det. Det känner jag igen. Ja.
Att jag pratar släktband här har med ämnet att göra. Camilla Bering skriver, blev tipsad om den här podden och har lyssnat på ett par avsnitt. Trevligt, trivsamt och nostalgiskt att ha i öronen vid alla möjliga och omöjliga tillfällen. Tack för det. Däremot, nu kommer ett men.
Ja, ja.
Vid lyssnandet av bland annat Lasse Holmqvist-avsnittet och även avsnitt Tre skägg.
Ja, var Parolin och
Jan Hemmel.
Och Åke Arnhild.
Ja, då nämns bara herrarna på Malmö TV. Blev därför nöd och tvungen att bifoga en bild på min egen kära mamma, Aina Bering, idag 95 år. Med ett par herrar, för att även illustrera att det också fanns damer. Jag skickar med en bild, kan du se vilka herrarna är?
Ja, men det är Gösta Ekman och Ingmar Bergman, va?
Mm.
Och så är det då mamma Aina Bering till vänster, ja.
Precis, som alltså också fanns på det tidiga Malmö TV tillsammans med Lasse Holmqvist och Jan Hemmel.
Vad gjorde hon där?
Det skriver inte Camilla, men jag antar att hon hade någon sorts liksom, producentfunktion.
Ja.
Men jag tycker gott att vi kan gräva vidare i detta vid tillfälle.
Absolut.
Och berätta de oberättade personernas historia. Och eftersom den Aina Bering uppenbarligen är i livet, så kanske man till och med kan få höra saker från hästens mun.
Dessutom.
To be continued.
Det hade ju varit fantastiskt.
Sitter du också med mail? Mm. Mail, som Susanna Damic säger.
Säger hon det?
Ja.
Mail?
Roligt, Susanna är ju malmöitiska från av födsel och ohejdad vana. Och vi använder ju diftonger här nere.
Mm.
Nej, vi säger ju bra och mor.
Ja, ja, ja.
Men det är som att Susanna överkompenserar det, så att de ord som har diftong, som mail och Facebook, då säger hon mail och Facebook.
Man,
ja, jag vet inte om det är medvetet, men det här är en spaning jag har gjort som hon inte riktigt går med på att det stämmer. Men jag hävdar att jag har täckning för det jag säger.
Jag ska lyssna på henne framöver och se om det stämmer.
Hur som helst.
Ja, men jag har
Vante sitter med några mejl.
Jag har några mejl här. Jag har två stycken. Dels är det en vän till oss som vill vara anonym. Han blir så generad när vi nämner hans namn, säger han. Men han har i alla fall kommit med några olika förslag till nya avsnitt.
Okay.
Och det ena är, han sa, har ni gjort något om miljonprogrammet?
Mm.
Mm. Och sen så vill han ha något om Malmö under kriget. Alltså andra världskriget?
Ja, det är väl det som ligger närmast till hans. Första världskriget hade kanske också varit intressant. Det vet jag att vi var inne på när vi pratade om Bulltofta.
Ja, just det.
Och det gamla flygfältet.
Just det.
Men absolut, Malmö under kriget så kan vi ju inte minst prata om Östen Warnerbrings sång från när ljuset, när han såg ljusen tändas på andra sidan.
Jag blir helt piggy på att tänka på den.
Ja, ja, precis.
Det var en lördag afton. Ja.
Precis, jag vill ju se dig piggy.
Ja, det vill man. Ja, den är fin och han cyklar där längs Limhamnsfältet. Ja, och sen så föreslår också vår vän att vi ska ta in Dr. Rock, som ju är flitigt omnämnd här, som gäst för att prata om Malmö på 80-talet.
Ja, vi får väl se om han har tid.
Den gode doktorn har mycket annat för sig.
Ja, vi får väl se hur späckat hans schema
är. Ja. Men nu har jag framfört detta i alla fall.
Det är alltså mannen bakom citatet, syn och jobba när man har friska föräldrar.
Ja,
vi skriver upp de här goda ämnesförslagen och tackar vår gode vän.
Det gör vi. Sen kommer här ett till faktiskt, och då är det Anders Rosén som skriver. Han skriver så här: hej, stort tack för nytt adu-avsnitt, ska njuta av det imorgon. Ett önskemål: skulle du och Kalle inte kunna göra ett avsnitt om MAS? Har precis börjat jobba där och är nyfiken på vem Jan Waldenström, Carl-Bertil Laurell och Inga-Marie Nilsson egentligen var.
Det vill säga de som namngett gatorna inne på Ymasområdet.
Precis. Jobbar förresten i by 22 som lär vara från 40-talet. Så även om mycket nytt tillkommit så finns rester av det förgångna kvar. Och det där by 22, det är väl något sånt Ymas-lingo som ska syfta på en viss geografisk plats där inne på området då.
Ja, absolut. Malmö allmänna sjukhus som sen blev Malmö akademiska sjukhus, som sen blev universitetssjukhuset Malmö akademiska sjukhus, som är en del av såklart av SUS, alltså Skånes universitetssjukhus, där ju även USIL, universitetssjukhuset i Lund, ingår.
Just det.
Det här är sånt som man bara kan.
Bara
universitetssjukhuset, Malmö akademiska sjukhus, är det mest jag-svaga begreppet. Två gånger måste man trycka på att det inte bara är ett universitetssjukhus, det är också ett akademiskt universitetssjukhus.
Ja, just
det är ju exakt samma sak. Det är så otroligt mindervärdeskomplex att två gånger på fyra ord ska vi liksom understryka att vi sysslar även med forskning.
Ja, just det.
Ja. Det om detta.
Ja, men det var ett bra förslag, inte min i alla fall.
Ja, och detta kommer vi kanske att ta upp längre fram. Det kommer ju liksom förhoppningsvis en podd varannan vecka framöver. Vi kan ta formalien här. Det var lite spännande. Antingen har vi börjat med det eller slutat med det, men nu tar vi det liksom i mitten. På det här viset så överraskar vi och håller lyssnarna varma. Jag ska aldrig veta exakt vad de har oss.
Precis.
Formalen är ju som vanligt att man kan om man vill vara med och sponsra den här podden. Och det kan man göra antingen när man går in på patreon.com, patreon.com, och letar upp Adu-podd i ett ord med två D på slutet. Eller om man tycker det är krångligt, man inte tycker som bekant att det är krångligt, så kan man swisha. För det tycker du inte är krångligt.
Jag tycker det är utomordentligt lätt faktiskt. Ja.
Alltså det är nästan för lätt. Så varje dag, så, oj, mina barn vill ha en slant. Ja visst, för det är så lätt. Så tidigare var man tvungen att resa sig och gå och hämta plånboken.
Precis, ja, ta upp en ovikt sedel.
Precis, så nu är man fattigare trots att man tjänar mer. Då kan man swisha 123-052-1088. 123-052-1088. Valfri slant om man vill. Högst frivilligt. Mm. Men det är ju då för att, ja, för att hålla vanten med bröd och smör.
Ja, precis. Nu går jag ju på sån här diet för tillfället, så jag äter varken det ena eller det andra. Men omkokt broccoli
det,
eller
något sånt. Ja, precis. Vi sätter dem inte in av pengarna.
Nej, just det.
Om de ändå inte behöver pengarna, vad skulle vi sätta in dem för?
Sötpotatis och omkokt broccoli.
Ja, nej, men det precis. Mm. Då blir det sovel på vantens bord även framöver. Vi har satt som rubrik för det här programmet Tron i Malmö.
Mm.
Det var på förslag från en av våra lyssnare.
Mm.
Och vad är det vi ska prata om?
Ja, hur malmöborna har fått svar på de stora frågorna genom seklernas rymd och vilka tempel som har funnits och fortfarande finns kanske.
Ja, men det finns ju kyrkor. Mm. Det är ju även vi sekulära medvetna om. Mm. Mm. Det är alltså... Och så är det väl i alla städer, just stockholmare pratar mycket liksom om, ja men du är i Katarina, så ska jag veta, liksom, hålla reda på vad deras kyrkor heter. Alltså, det är ganska vanligt, alltså att gamla stockholmare tycker att det är självklart att man vet vilken som är Sofia, vilken som är Klara och vilken som är Jakob. Hasse Alfredson hade en anekdot som han ofta och gärna drog om någon släkting som var uppe på besök i Stockholm, och så hörde de en kyrka slå, och så försökte släktingen säga, ha, är det Ulrika eller Leonora? Nej, det är Jakob. Alltså Jakob eller Leonora. Det var en historia som han tyckte var skoj. Och vi pratar ju om Petri och Karoli kyrka och så här, ofta som någon sorts... Ja, men här nu, där vi sitter i den så kallade Lindokalen, Studio Tollarpan, som är en del av Lindokalen, den ligger ju vid Petri kyrka. Mm. Det är som... Om folk inte riktigt har liksom järnkoll på gatorna, så använder man kyrkorna ibland som en sorts riktmärke. Så kyrkorna känner vi ju till, även om vi inte sliter ut golven i dem alltid.
Nej, men så är det ju. Mm.
Och så finns det, förutom kyrkor, finns det ju en synagoga.
Det finns det. Och det finns ju flera andra. Det finns ju ortodoxa kyrkor, några stycken. Det finns olika andra byggnader som är baptist- och adventkyrkan och Immanuelskyrkan. Och det finns Rikets sal, och det finns Jesus Kristi kyrka och Sista dagars heliga. Allt möjligt som vi har blandat.
Precis, Jesus Kristi kyrka och Sista dagars heliga. Det är mormonkyrkan.
Ja, det är det.
Jag hänger på det, för jag tycker inte den meningen är avslutad. Jesus Kristi kyrka och Sista dagars heliga...
Vadå? Precis. Ja.
Men det är ju heliga då som i andar.
Ja.
Men då kunde de inte... Det är lite ofullständigt. Jesus Kristi Sista dagars heliga... Ja, resten.
Det är lite långt att säga det också.
Precis, och det finns ju byggnader som har varit... som till, alltså historiskt har tillhört kyrkan eller diverse frikyrkosamfund under vissa perioder. Både Hipp och Babel,
precis,
till exempel, har ju periodvis varit ägt av diverse frikyrkosamfund. Och sen så finns det ju inte minst moskéer. Eller det finns väl en moské, men det finns ju också diverse källarmoskéer. Och
två stora åtminstone.
Två stora finns det ju, såklart. Och så att det finns en massa platser, en massa byggnader där man på olika vis kan liksom utöva sin gudstro och prata med de högre makterna. Ja, precis. Jag gissar att vi börjar åtminstone på medeltiden.
Jag hoppas att du skulle säga det faktiskt. Jag tänkte, nu har vi chansen här.
För... Aldrig har det väl varit så självklart.
man skulle ha kunnat börja, men det är svårt med förkristentid. För att det är klart att man trodde på någonting även då i Malmö och Malmötrakten. Men vi har ju inga direkta belägg för det var. Det finns ju inga skriftliga källor på den tiden, och det...
Har vi inte det? Vi vet inte vad det finns, någon gammal blotplats?
Det vet man väl lite grann. Och arkeologer får man ju hänvisa till det, och deras tolkningar av de olika, vet du, i Uppåkra, som inte är så långt härifrån, så har de ju gjort med sina fynd där, så har de ju tolkat en massa. Men vi vet faktiskt inte så mycket om religionsutövningen i Malmöområdet. Men gissningsvis har ju de här skånska personerna kommit i kontakt med kristendomen på 800-900-talet, någonting sådär.
Anskar brukar ju tillskrivas kristnandet av Sverige.
Nordens apostel.
Ja, precis. Var han dansk? Vi ska inte ge oss in på detta.
Nej, den var svår, den vet jag faktiskt inte.
Men han, det var i alla fall
han Birka. Nej, jag vet inte.
Jo, det var han väl också. Han är känd i Danmark, alltså även i Danmark kan sägas han nog vara, alltså, som du sa, Nordens apostel. Så att han kan ju inte ensam.
Nej.
Liksom, hela det som var Norden, alltså Danmark, Sverige, Norge, Island. Han kan ju inte ensam ha sett till att alla de slutade tro på Tor och Oden och istället tro på den enda guden.
Nej, då har han haft att göra, kan man säga.
Ja, precis. Men vet vi när han var verksam? Är det 900-tal? Tusental,
jag har inte spesat in mig på Anskar så mycket, så jag vågar inte gissa faktiskt.
Nej, då det är ju skiter vi kollat. Det. Då skiter vi det. Och så går vi väl in på det på kristna.
Ja.
Den kristnande tiden.
Alltså vi har ju... Om vi tänker oss... runt hörnet där vi har Sankt Petri kyrka.
Mm.
Där fanns ju innan den. Som den stod klar... Eller den stod inte klar, men den invigdes 1319. Men då var inte kyrkan liksom färdigbyggd eller så. Det tog nästan 100 år att bygga hela den här stora kyrkan som har varit större också än vad den är nu. Men på samma plats i princip så stod det innan en liten romansk kyrka som man vet fanns där redan på 1200-talet.
Mm.
Så det var ju liksom Malmöbornas första riktiga kyrka på det sättet som man byggde. Sen finns det ju 1100-talskyrkor i omnejden, det som idag är inkorporerat, alltså som Oxie och Södra Sallrup och sådär. Men det var ju inte tillhörigt...
Nej, precis. Administrativt fanns ju inte, eller sträckte sig inte något som heter Malmö så långt vid tiden. Och Petrikyrkan stod ju då verkligen bokstavligt som kyrka i by, för att citera herr Nilsson Piraten.
Precis, brännvinskaraffen var det, va?
Brännvinskannan på Hotell Horn stod ju som kyrka i by med de 6 sorternas brännvin.
Ja.
Det vet vi från inledningen av Bock i Örtagården.
Ja.
Och Petrikyrkan då för tiden var ju verkligen liksom navet i det dåtida Malmö.
Absolut, absolut. Och den här föregångaren, den här lilla romanska kyrkan, den är ju avbildad i vårt allra första stadssigill. Och vill man kika på hur det ser ut så kan man bese ett stortorget till den 60-talsbrunnen, du vet, med brunnskaret, där det finns många olika episoder ur Malmös historia runt om som Stig Blomberg gjorde. Och där finns en rund sigillåtergivning av den första kyrkan. Liksom. Men sen så kommer den här stora då som har plats för många, så många fler. Och när den står klar så då kan i princip hela Malmö få plats där inne samtidigt. Och för då står man ju upp också. Den är ju katolsk, det ska man också säga. Vi är katoliker, vi är danskar vid den här tiden.
Det ska absolut understrykas. Protestanter vet jag inte riktigt när vi blir. Är det samtidigt som Gustav Vasa?
Ja, vi är rätt så tidiga här i Danmark. Det är ju, vi brukar prata om Claes Mortensen som var Danmarks svar på Olaus Petri, reformatorn. Va?
Mm.
Han var ju Malmöpåg, han var ju härifrån och så. Men så hade han hade läst till präst. Men han hade då blivit inspirerad av de nya lutherska lärorna. Så han börjar ju predika i 1527 i närheten av nuvarande Johanneskyrka, alltså ett övergivet kapell ute i Rådmansvången någonstans.
Och det var Tassemark
vid tiden. Ja, det var det ju. Och där hade han så stor framgång. Jag tror det var 2 eller 3 dagar han predikade där, och det fanns ju inget Facebook på den tiden.
Nej,
man fick ju se till att berätta ordet, liksom fick ju gå från mun till mun för att han skulle få folk dit. Men den stora skillnaden är ju då, han pratar ju på folkspråket, det vill säga folk förstår vad prästen säger.
Ja, det var på den tiden vi förstod danska.
Ja, precis. Och sen så sjunger man psalmer. Det är mycket nytt med det här nya lutherska. Och det gör ju att det blir väldigt intressant för folk. Och han är ju väldigt vältalig och så. Så att den tredje dagen så fick man flytta in till ett annat kapell. Det fanns ju gott om kapell här också, ska sägas. Så fick man flytta in till ett annat kapell. Och så småningom leder detta till att 1529, den Sankt Andreas afton, det är väl den 30 november, så inleds det som kallas bildstormen i Sankt Petrikyrka. Alltså då Claes Mortensen och hans mannar, de går då in liksom, och innan dess har man under en period sampredikat, alltså han har fått lov att stå in i ett av de många vad heter det, nu tappar jag ett ord här,
alltså byggnaderna.
Ja, det fanns ju många, det fanns ju 60 olika altare.
Altare.
Mm-hmm. Mm. In i kyrkan under den katolska tiden, till skillnad från nu när vi har liksom ett högaltare. Men då i början så kunde man katolikerna och den nya protestantiska rörelsen kunde liksom samagera i den här stora kyrkan. Men så småningom då så kommer den här kvällen när Claes Mortensen och hans gäng, de kastar ut katolikerna helt enkelt, bildstormar. Och med allt som har med katolicismen alltså, att göra.
Eller, det är inte kyrklig. En statskupp, men det är en kupp. Eller ja. En, ett maktövertagande.
Ja, men så är det. Och sen dess är vi... Och då förstörde man och slängde ut mycket som hade med katolicismen att göra. Och en del av det såldes sen också. Olika regalier. Man hade väl... Kyrkan hette ju Sankt Petri och Pauli kyrka. Man påstod att man hade ben från båda de här apostlarna.
Både Felik Petrus och Paulus, de viktigaste. Båda de två råkar ha lite ben liggande ja. I den här avkroken. Ja, det är ju fantastiskt.
Ja. Men sen efter det så säger man ju att protestantismen liksom blir det som är förhärskande. Och man förstör ju också...
Har vi alltså ett årtal på detta då?
1529.
Så det är tidigare här än vad det är i... Mm. Det som alltså övriga Sverige.
Mm.
Alltså, för det, jag vet inte, jag kommer inte ihåg årtalet, men det är ju under Gustav Vasas tid vid makten och han sitter väl 1523 till 1560.
Mm.
Och som du nämnde, Olaus Petri, som var även känd som Mäster Olof, August Strindbergs debutpjäs. Det var han som med vältalighet och ränksmideri först väl övertala Vasa, och Vasa var inte så svårövertalad, för att ur en kungs perspektiv var ju protestantismen att föredra, eftersom man då kunde tvinga folk att betala pengar till honom istället för till påven i Rom. Det var väl det som var liksom den lilla goda detaljen för just den konungsliga makten.
Ja, det var ju han nöjd med naturligtvis, ja. Ja, men, och båda de här herrarna som du nämner, de är avbildade, om vi nu ska nämna en annan kyrka, så Johanneskyrkan från 1907 vid triangeln. Går man in i den och tittar på varsin sida om altaret, så finns både Olaus Petri och Claes Mortensen avmålade.
Ja. Och detta var alltså, om Anskar några hundra år dessförinnan var Nordens apostel, den som fick oss att sluta liksom, tillbe de nordiska gudarna. Orden Thor, Frej, Freja, Frigg, you name them, så var de här Mortensen för oss, för oss danskar då, och Olaus Petri för de som numera är våra landsmän, svenskarna.
Och han, det är mycket intressant liksom med den här Petrikyrkan då, för att ja, i början står man ju upp, utom såklart adeln som har sina platser, längst fram sittplatser, men sen så sätter man ju in säten och bänkar och stolar och så, för att menigheten eller allmänheten ska kunna sitta ner. Och då händer ju det, såklart. Det är långa gudstjänster. Alltså jag är redan nu är jag tillbaka på den katolska tiden, men det är klart att man sitter och somnar.
Det är väl långa gudstjänster dessutom på latin.
Ja, och det är den enda lediga dagen du har. Du är trött efter veckans jobb och sövs kanske där av prästens mässande. Då anställer man en kyrkstöt.
Det är en fantastisk yrkestitel.
Man kan läsa i Sankt Petri kyrkas räkenskaper om hur han fick en ny dräkt och sådär. Och så den här stöten då, som i ena änden hade en liten piska och i den andra änden så var det en vass spets. Och den skulle han ju sticka in i bänkraderna och väcka sovande gudstjänstbesökare.
Jag gick alltså och stötte på dem som satt och nickade till.
Ja.
De stackars bönder som har jobbat, gått upp 04 och slitit i åkern och som sen på sin enda lediga dag skulle höra liksom en självgod jävel stå och mässa på latin.
Ja.
Ja, det var ju tur att man inte levde då.
Nej, så kan man säga.
Så Petrikyrkan är liksom vår äldsta ännu existerande byggnad för religionsutövande.
Så är det. Och länge var det ju bara kristendomen som var förhärskande här i stan. Man ska säga också att vi hade ju flera kloster. Man rev ju till exempel då under reformationen det stora klostret, Heligandsklostret, där Stortorgets parkering ligger idag kan man säga, framför Hotell Kramer. Det rev man ju då. Och sen fick man inte bygga kloster för 1951 i Sverige. Alltså det som nu är Sverige då, igen.
Ja, precis. I början på 50-talet så händer väl någonting med lagstiftningen överhuvudtaget. Det är väl först då man får lov att inte tillhöra ett religiöst samfund.
Precis.
Alltså fram till det så var du tvungen att antingen vara en del av statskyrkan eller av en frikyrka eller möjligtvis då liksom en judisk församling. Men du fick inte få liksom, avreglera dig från tron.
Nej, så var det.
Jag tycker det är liksom fascinerande. Det är ändå liksom någon sorts modern tid. Man skulle kunna svara på frågan vilket trosamfund tillhör du, vilken trosinriktning. Ja, såklart att kristendomen då är förhärskande och från första halvan av 1500-talet är det då liksom protestantismen som är den påbjudna, av staten påbjudna religionen. Och sen byggs det fler kyrkor, gissar vi.
Ja, men det gör det. Det kommer ju en 1693 så kommer ju den tyska kyrkan som låg, inte där den ligger idag, vid Ribersborg. Där finns ju en stranden där någonstans i villakvarteren.
Karlikvarteren någonstans, va?
Ja, exakt. Alltså där Karli kyrka ligger idag på samma plats byggde man först en annan kyrka, den tyska kyrkan.
Och vad var grejen med den tyska kyrkan? Då hade vi som stor population av tyska migranter. Att där så framfördes då predikningarna på tyska.
Ja, precis. Och det var ju de var ju så viktiga för Malmös ekonomi, de här tyska handelsmännen.
Men det var en lutheransk kyrka, protestantisk kyrka. Reformärt kyrka. De begreppen är inte helt synonyma, men det handlar om ungefär samma sak.
Ja, men precis. Och sen så får den ju 1693, sa jag, va? Sen är det ju inte ens 200 år, alltså 1880-tals början så byggs, river man då den gamla och så bygger man den nya Karli kyrka. Samma arkitekt som för övrigt ritar Pauli kyrkan, Emil Langlet eller Langley, jag vet inte hur det uttalades.
Ja, just det. 1800-talet är väl överhuvudtaget en expansiv tid för sådana som ritar och bygger kyrkor. Ja. Det byggs mycket kyrkor generellt i Sverige under 1800-talet. Och jag tror också det rivs ganska många medeltida kyrkor och sådär.
Precis.
Som då ansågs vara okänliga. Det var ingen som så ville se det kulturhistoriska värdet. Alltså, jag menar, historielöshet är inte bara ett sosse-fenomen.
Precis.
Apropå saker vi har diskuterat i den här podden tidigare.
Precis. Det har gått i vågor med det här rivningsraseriet som många kallar det.
Med viss rätt. Och de första icke-kristna som då har en församling här, jag gissar att det är våra judiska vänner.
Ja, men det är våra judiska vänner. Och det är 1871 som den judiska församlingen bildas i Malmö. Därför att året innan då så har det blivit fri bosättning för judar i Sverige. Redan 1860 var det fri bosättning för svenska judar, alltså naturaliserade judar. Men 10 år senare så blev det alltså fritt blås. Så innan dess hade ju judar bara fått bo i
Norrköping,
och Karlskrona och Stockholm.
Ja, precis. Det är några liksom, till synes random orter, men det har väl någonting att göra med att de hade någon sorts kompetens som var särskilt efterfrågad i respektive stad. Eller dom. Men alltså somliga av de mosaiskt bevandrade hade några, jag vet inte om det liksom var en köpmannakompetens eller om det var en liksom fabriks relaterat.
Jag vet faktiskt inte heller. Det kan ha varit båda sakerna också som sammanför.
Men så här, det fanns ekonomiska incitament att vi tycker egentligen inte att man ska tro på det ni tror på, men ni får bo här för att vi behöver er i liksom det ekonomiska maskineriet.
Precis.
Det är sällan av altruism som, som saker har
det finns
lagstiftats.
En tanke bakom det hela, ja.
Så, och vad sa du, 1871?
Ja, så bildas den judiska församlingen i Malmö. Och i början, alltså det synagogan som vi har vid Föreningsgatan, den stod inte klar för 1903. Så i de första 30 åren där så firade man ju gudstjänst på andra ställen. Men bland annat så hyrde man in sig i något som heter Novilla på Stora Trädgårdsgatan. Där man delade, alltså det var en intressant lokal, för dels fanns det ju någon sorts ölschapp för husarerna som hade höll till i närheten, och sen var det någon annan frikyrka som också delade lokaler, så att det blev liksom lite rörigt och inte så sakralt som man kanske hade tänkt sig.
Nej, det där är ju intressant, alltså vad som gör en byggnad helig. Vi nämnde Karoli kyrka som ju idag är avkristnad. Mm. Alltså, och det har ju, alltså det är ju en ritual som mm. har genomförts mm. där vi på något vis som suger Gud mm. ur den här lokalen.
Just det.
Så att vi kan överlåta templet till månglarna. Mm. Rent bokstavligt i det här fallet, för det var väl någon köparnaförening eller så som, det är väl de som fortfarande äger det och funderar på vad de ska göra med den.
Just det.
Men ja, återigen, som icke-troende, jag är varken döpt eller konfirmerad, så är allt sånt här som djupt fascinerande att ja, men då har vi stått några representanter då för Svenska kyrkan och utfört någonting. Jag vet inte exakt hur avkristningsritualen ser ut, men
nej.
Jag tänker mig att det är liksom ett baklängesdop.
Ja, just det.
Man suger någonting.
Man tar tillbaka det liksom, ja. Ja, så det har det absolut varit. Mm. Att man har gjort på det sättet. Och
nej, men alltså, de flesta församlingar har ju liksom velat ha, man vill ju ha någon form av plats som är liksom till just för ritualerna, för predikningarna, och sen också de olika sakramenten som ju finns i många religioner, finns ju som bröllopet eller begravningen och så.
Dopet och nattvarden och sånt där.
Ja, precis. Dopet och nattvarden som väl är då liksom i kristna fenomen, men även liksom inom judendom och islam så har man ju liksom någon sorts bröllops- och begravningsritualer, tänker jag. Och andra ritualer. Och då vill man ha en plats, och där finns ju ibland, tycker jag, också en underbar pragmatism hos de som är utöver. Nu har vi har inte råd. Vi är inte där än att vi liksom kan bygga ett hus, då får vi väl vara på den här krogen då.
Ja, precis.
Eller liksom i den här källaren.
Och i vissa religioner, jag kan inte svara det för alla, men just jag vet judendomen, så behöver man inte vara en synagoga, utan det räcker att man är i en plats som man då gemensamt välsignar, och sen så kan man, det kan vara en lägenhet eller vad som helst liksom. Men sen tycker jag också det är kul nu med om man tar Karoli kyrka som ett exempel. Man kan väl kalla den Karoli kyrka fast det inte är en kyrka, men till exempel om man är inne i byen i Köpenhamn, så har de ju gjort så med olika, till exempel Nikolai kirke mitt inne i byn, den är ju också avkristnad, och den har de gjort om till konsthall. Oerhört välbesökt konsthall, så att,
och jag sitter och tänker på nu är jag med på Tunis här, men Feske kyrka i Göteborg som ju är ett fiskmånglartempel. Heter inte det så för att det från början var en kyrka?
Västkusten är liksom precis som Limhamn för mig. Det är sånt där, du vet, blankt, sheet of whiteness.
Du erkänner inte spårvagnarna.
Precis. Så jag vet inte om det är så, men det kan ju mycket väl vara.
Ja. Vi är, bara låter den frågan. Vi är noga med att understryka att vi vet inte. Vi sitter här och tantgissar.
Precis. Ja. Men då, det hoppas att det blir någon sån fin kulturell verksamhet, eftersom just Karoli kyrka var ju, det var ju väldigt mycket konserter där innan.
Det är jag tycker kanske det är den snyggaste kyrkan. Pauli kyrka är också fin med sin stora metallkupol. Men den är ju inte avlång, eller hur ska man säga, den är ju ovanifrån, så är den ju nästan kvadratisk.
Och det var en medvetet, alltså när han som ritade då, han hade den oerhört demokratiska tanken, alla skulle sitta lika nära prästen helt enkelt. Eller?
Så prästen stod alltså i mitten?
Ja, i princip.
Prästen stod som kyrka i by. Karoli kyrkas framtid kommer vi säkert att få anledning att prata vidare om. Men den judiska församlingen då, den växer sig starkare och starkare, och så till slut så bygger de då den här synagogan som fortfarande står där vid Betaniaplan. 1903 sa du.
Just det, och den arkitekten, han heter John Smedberg. Det var rätt så, det var lite kul, för att den som egentligen var påtänkt att rita den, eller som också gjorde skisser, han hette Aaron Wolf Krenziski, som var en judisk arkitekt. Föräldrarna hade kommit hit då från pogromerna i Östeuropa, och först bott i Lund en stund och sen så flyttade man till Malmö. Och pappan då, han var vaktmästare i den judiska församlingen. Och den äldste sonen, den här familjen hade, alltså mamma där, Banana Smolinski hette hon. Hon födde 12 barn på 23 år.
Hette hon Bananas?
Nej, det är jag som sluddrar. Banana Smolinski.
Ja.
De kom från nuvarande Polen.
Mm.
I alla fall, äldste sonen där, han kostades på. Man samlade in allt vad man kunde för att han skulle kunna bli arkitekt. Utbildade han sig i Tyskland, kom tillbaka till Malmö. Och så fick han då frågan om han ville rita synagogan, den tänkta synagogan. Och han gör förslag, men då bedömer församlingen att nej, vi har inte riktigt så mycket pengar. Låt säga att det var tänkt att den skulle kosta 22 000 kronor och så hade församlingen kanske 20. Det var ungefär på den nivån. Och då går budet istället till den här John Smedberg som är också på något sätt besläktad. Hans hustru var medlem i Mosaiska församlingen. Ja.
Mm.
Och då ritar han den. Och när det är klart så kostar den då 65 000 kronor istället. Det har sprungit iväg lite grann. Sen kan man ju tycka att det var synd för Krensiskis del. Men han fick samtidigt ett annat fint uppdrag. Så han fick alltså rita Moriska paviljongen i Folkets park.
Jaha.
Ja.
Faktiskt som blandar in ytterligare någon form, någon sorts tradition.
Ja, just det.
För det här är ju då en tid då orienten
ja.
Är à la mode.
Precis.
Man tycker att det är liksom lite fräckt med kupoler.
Mm.
Ja, så då blandar vi in det också. Ja, och det här är väl på något vis väldigt Malmö.
Mm. Oh, ja.
Alltså, det är Malmö vi känner idag med vad det nu är, liksom 56% har någon form av påbrå.
Mm.
Och så, att det här är en smältdegel och det har det varit även historiskt.
Absolut.
Så okej, okay, så då från och med 1800-talets slut så finns det då även judiska församlingar. Och samma tid, 1800-talets slut, är ju också frikyrkorörelsens födelsetid.
Absolut. Det vimlar av frikyrkor Malmö.
Ja, precis. Alltså, då finns det ju liksom krafter, många liksom strömningar som känner att statskyrkan är för dogmatisk. Att liksom för, alltså man vill liksom stå i direkt kontakt med Gud. Det är ofta det som är någon sorts incitament. Man läsare, man samlas i grupper och läser själv utan en präst närvarande, utan liksom ett godkännande från någon sorts överhet.
Man har avskaffat det här konventikelplakatet 1858, så att nu får man ju lov också att hålla gudstjänst utan präst.
Just det. Man kan ju se det här då som är Utvandrarna. Såklart där. De har på Daniel.
Ja.
Kreerad av Allan Edwall i de båda filmerna. Har liksom en liten, han bjuder in folk till sitt hem och så sitter de och läser Bibeln så som Bibeln ska läsas. Inte så som de höga bukprosten.
Bukprästra de makliga isterkropparna som lever i sitt feta kött.
Ja, precis. Och det här är ju liksom verkligen liksom en strömning som kommer att ha stor betydelse för det Sverige som växer fram under 1900-talet. Man pratar ju ibland liksom om de stora folkrörelserna.
Mm.
Och ursprungligen är det ju då liksom arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen. Det är ju de tre stora då i 1800-talets slut. Sen tillkommer ju en massa andra rörelser under 1900-talet. Men de har ju varit väldigt betydelsefulla för att bygga det här landet.
Mm.
Vilka frikyrkor dyker upp här och blir starka här?
Ja, men jag tänkte, ska vi se vad jag la det ändå. Det är så roligt när man hittar saker. Jag tog med mig en minnesskrift här från
Betel. Det är
bra
att vi har den här podden, Walter, så du som kan motivera för din sambo. Varför står allt det här skräpet här? Jo, men nu har jag ju egentligen ett användningsområde.
Det är faktiskt sant. Många av dem har jag, böckerna och häftena jag köpt för många år sedan, och tänkte, någon gång har jag användning för det.
Ja.
Och nu, detta är dock alldeles nyköpt här, minnesskrift utgiven med anledning av Betelförsamlingens 60-årsjubileum är detta, och den är från 45, va?
Så ja, 1885 får jag det till.
Precis. Och på framsidan ser man då det här, den här vackra byggnaden som ju inte finns längre, för många är ju också rivna ska sägas. Den fanns ju på Lugnet på Kaptensgatan. Mm. Om du tänker dig cykelstråket, ja, precis innan korsningen där vid den här lilla närbutiken.
Ja, alltså det, Malmös farligaste rondell.
Just precis den.
Man trodde att det skulle vara som en bil... cirkulationsplats där flest människor skulle dö, men varje dag så dör ju 25-30 cyklister i trafiken vid den rondellen.
Ja, men så är det.
Ja, där låg alltså Betelkyrkan.
Där låg Betelkyrkan. Det här var Svenska Missionsförbundet som var huvudman då. Mm. Och det är lite kul med den, tycker jag, för initiativet till att bygga den kom från RF Berg.
Ja, Limhamnskungen.
Just precis.
Och han som fostrade Gustav Möller.
Ja.
Som vi ser dem här, blev socialminister och även han nationsbyggare.
Precis. Jag tror att Gustav Möllers mamma var med i samma församling som Berg. Alltså att de kände varandra den vägen och sånt där. Nej, men han var ju med i Evangeliska Lutherska Missionssällskapet. Och där fanns det en kvinna som hette Nelly Hall som hade predikat i Malmöförsamlingen. Men då blev det ju protester såklart, för att det här var en kvinna. Mm. Det var inte förenligt med predikoutövande, tyckte många vid den här tiden.
Kvinnoskola, tiga i församlingen, står det i ett av Pauli brev.
Mm. Mm, just det.
Det står ju väldigt, väldigt mycket i Bibeln, men vissa har liksom zoomat in. Det här är väldigt extra viktigt.
Just det, det där man lärt sig. Mulier tacet in ecclesia heter det på latin.
Ja, ja, ja. När du någon gång träffar någon latinare, ja,
så kan jag säga det.
Ja. Ja, Nelly Hall var ansågs...
Nej, de var ju för och emot det, och så blev det en schism. Och då RF Berg, han var ju väldigt aktiv i den här föreningen, han ville medla. Men han fick inget gehör för vad han tyckte, utan då gick han ur helt enkelt. Och han och 120 andra medlemmar i församlingen, han gjorde en egen liten utbrytargrupp då och bildade det här nya församlingen med en predikant som heter Dahlqvist som föreståndare. Och så köpte de in med medlemmarnas egna pengar då den här tomten på Kaptensgatan, och så bildade de aktiebolaget Betel. Och så byggde de den här kyrkan vars grundsten lades den 30 juli 1886 i samband med ett bönemöte på platsen klockan 5 på morgonen. Mm. Och så stod den klart ganska snabbt och fick stå kvar tills 1975 när den revs.
Precis.
Och byggde det nya.
Ja, för nu skulle det bli fint på Lugnet.
Just precis. Församlingen finns ju kvar. De flyttar vidare till Stadionkyrkan kan man säga också, som ligger på Stadiongatan.
Mm. Precis. Okej. Okay. Betelkyrkan heter den då.
Mm.
Ja. Och tillhör... Jag ska erkänna att jag är liksom dåligt bevandrad i de olika frikyrkliga liksom rörelserna.
Mm.
Och jag vet inte heller vilken beteckning man alltid använder. Man pratar om liksom samfund, man pratar om förbund, man pratar om rörelser. Jag har sett på pingströrelsen, den är liksom väldigt... Det finns mycket som ryms under taket, pingströrelsen.
Mm.
Och det är väl sen en rörelse som växer fram under 1900-talet. Och det, den är väl Levi Petrus grundare till pingströrelsen. Samma man som också grundar tidningen Dagen, som jag tror som fortfarande finns. Och som även grundar ett parti som från början heter Kristendemokratisk Samling. Mm. Så han var en doer.
Får man ge honom.
Ja, alltså, han var också den första som gjorde, jag tror, både som fri radio och fri tv.
Jaså?
Alltså innan Radio Nord och Radio Syd och så tror jag att han gjorde några försök för att via någon sorts sändare i Alger.
Jaså?
Om jag minns rätt. Och även då som tv. Det fanns ju mycket, mycket pengar i församlingen. De hade väl en tionde princip, det vill säga att medlemmarna förväntades betala 10% av sin inkomst,
ja,
till kyrkan. Och de byggde också upp liksom en otroligt mäktig infrastruktur, även medial infrastruktur. Jättemycket skivbolag och jättemycket distributionskanaler och så, sin kultur.
Mm.
Men då är det väl ett 1900-talsfenomen, pingströrelsen.
Just det.
Men den... ett ytligt betraktande så påminner den, för mig i alla fall, lite om de här läsarrörelserna som börjar växa fram.
Ja, och efter. Vi har ju pratat om pingströrelsen tidigare, när, att de tog över hippodromen till exempel och
ja, precis.
Hade sin verksamhet där.
Och nu ska vi se, ska vi uppdatera oss på detta då. Alltså hippodromen, som nu då är Malmö stadsteaters huvudscen, är från början just en hippodrom.
Mm.
Det vill säga, där skedde hästkapplöpningar där inne.
Mm.
Det kan man ju fortfarande se som på den häskoformade trän, och man kan se det i diverse stukatur och ornament och så, hästhuven och så.
Mm.
Och sen så blev det revy och operetteater under Oskar Winge.
Mm.
Och då är vi på 1910-20-talet.
Ja, 20-talet och framåt, jag tror 22 eller någonting.
Ja, just det. Och där får både Nils Poppe och Edvard Persson sina genombrott för Malmöpubliken och så. Och sen så 1944 så står Malmö stadsteater klar, och då rekryteras Oskar Winge dit och blir deras lyriska chef.
Mm.
Och då får hans exfru
Elsa
ta över hippodromen. Mm. Och det är svårt att konkurrera nu när det finns en offentligt finansierad teaterverksamhet. Men hon står ut fram till
50, köper Pingstkyrkan. Så ja. Kanske det året innan då. Men 50 så blir scenen istället predikanternas pult, kan man säga.
Mm. Och det är den sen fram till 90-talet. Mm. Då det som då heter Malmö Dramatiska Teater på något vis köper tillbaka den.
Precis, och då flyttar pingströrelsen 94 ut till Europaporten, alltså stadion, vad heter det, Baltiska vägen där, mässhallarna.
Mm. Precis, Baltiska hallen som då blir lite frireligiöst präglat, har det inte varit fram till dess.
Va? Nej.
Det är inte de som har byggt den från början.
Nej, det var ju där Skånemässan var till exempel förr i världen och så.
Mm. Så det är lite rörigt.
Mm, det är det.
Men vi fick nog kanske något rätt i alla fall i den här improviserade redogörelsen.
Och de är kvar i de lokalerna.
Okej, vad har vi fler för byggnader?
Det finns ju till exempel, apropå när du var ju på Betaniaplan, därför att vi pratade om synagogan, där finns ju Betaniakapellet också.
Mm.
Nästan diktan.
Jag har förstått att det är någon form av religiös byggnad.
Mm.
Är det en lutheransk?
Ja.
Nej, det är EFS. Mm. Ja, EFS är också det, är som ett frikyrkosamfund. Mm.
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen ska det stavas ut. Och den här byggnaden invigdes 1894. Den här fina röda tegelbyggnaden. Man kan säga så här, de EFS byggde ofta gärna egna missionshus, men de bröt aldrig med Svenska kyrkan. Och många av deras predikanter är i allmänhet prästvigda. Så att det är liksom en, jag vet inte vad man ska kalla det. Missionsförsamlingen i Malmö kom till 1882. Var de höll hus de första 12 åren, det vet jag faktiskt inte. Men sedan dess så finns de i alla fall där. Mm. Och bara runt hörnet har vi ju sen också KFUM och KFUK-huset.
YMCA.
Exakt. Som en förening som bildades 1890. Och de här lokalerna bakom synagogan, kan man säga, från Föreningsgatan sett, de invigdes 1912. Och det handlar ju mycket om att man skulle inspirera ungdomar till sunda vanor och kristet engagemang. Liksom. Och det var mycket sport och idrott och lägerliv och sånt där.
KFUM, alltså kristen förening för unga män.
Ja, precis.
Och KFUK, då kvinnor. Så.
Kristliga, tror jag till
Kristlig.
Och med.
Mm.
Mm. Jag tror man har, senare tid har man liksom tonat ner mycket det religiösa, men man har fortfarande verksamhet som ska inspirera ungdomar till ett sunt liv.
Och K står väl fortfarande för kristlig?
Ja, det tror jag. Mm. Absolut.
Ja.
Sen finns det ju baptisterna.
Det finns det.
Immanuelskyrkan. Det är ju lite modernare byggnad. Om du tänker dig hörnet av Köpenhamnsvägen och Edvard Lindahlsgatan. Strax efter svängen där.
Ja, vi västra Malmö. Jag är inte helt bevandrad, men jag tror jag vet var du är.
Då finns där ett grått 4-5-våningshus någonting, som är, man går liksom under pelare upp några trappsteg, så står det Immanuelskyrkan där.
Ja, ja, ja.
Och det är baptisterna då som håller till. Ursprungligen så var det en präst i, som hette Efraim Bager i Karli kyrka.
Är det så han som har gett namn åt Bagers plats?
Alltså jag vet inte vilken Bager det är som har gett namn.
Nej, just det. Frågan har nog varit uppe i den här podden tidigare.
Det kan man säkert kolla. Det var ju, Einar Bager är ju den som vi har närmast i tiden. Historikern och konstnären. Men sen har det ju varit många... Många... Får jag bara svara?
Ja, det får du. Eller...
Hallå?
Hallå?
Hej.
Hej, jag kan hämta dig om du vill.
Ja, men jättebra. Jag sitter i studion här nu. Ja. Så att, ja, men jag ringer dig sen.
Puss, hej.
Samma, hej. Jag tänkte va. Jaha, nu ska jag. Ja. Ursäkta.
Ja. Ja, nej, precis. Bagers plats ligger alltså vid... man kan gå ner till tåg där.
Just det.
I Malmö Live, ja, ni vet, Anna Linds plats, kvarteren där.
Ja, ja,
där finns också Bagers
plats. Där är Bagers plats. Mm. Men han, den där Efraim Bager, han grundade något som han kallade en ynglingaförening 1866, som sen utvecklades vidare till en baptistisk frikyrka. Och det handlar ju om att man skulle döpas först när man var tillräckligt vuxen för att själv avgöra om man ville tillhöra Kristus. Så det var mycket vuxen dop och så. Men den här verksamheten fanns på lite olika platser först, och så nu finns den då i den här kyrkan på Köpenhamnsvägen. Rätt så häftig byggnad faktiskt. Två olika höjder. Olika färger på taket. Man ser inte det kanske när man kommer.
Nej, man kanske ska cykla dit och ta sig en närmare titt.
Ja, man kan gå över på andra sidan gatan och ställa sig, så får man en bättre vy.
Och nu är vi liksom på de här liksom frikyrkliga samfunden som idag är liksom lutheranska, men som förhåller sig till statskyrkan med mer eller mindre skepsis.
Just det.
Så kan man kanske
precis.
Lite diplomatiskt så. Uttrycka det.
Ja, men så är det.
Alltså Skåne generellt är väl liksom förhållandevis sekulärt. Alltså idag är det väl så. Ibland så tänker jag att jag växte upp i Eslöv på 70-80-talet. Jag undrar om inte jag växte upp i liksom den mest sekulära tiden och platsen som mänskligheten har sett, så har jag ibland tänkt.
Mm.
Så visst, då kan man ju säga att samtidigt liksom i östblocket och liksom i kommuniststat och så var ju liksom religionen förbjuden, men det innebär ju inte att folk inte trodde saker. Men jag växte upp i ett samhälle där ingen trodde på något.
Det var så.
Ja, nej, det fanns
totalt renons på religiösa rörelser.
Ja, det fanns på mitt gymnasium, så fanns det en kristen förening som hade delade lokal med elevrådet. De hade vår lokal, jag var med i elevrådet, på torsdagarna, 20 minuters rasten på torsdagarna, då hade en kristen förening det rummet. Och det var en medlem. En av oss, drygt 2000 elever på skolan, var med och bad. Sen kom det två pastorer just från EFS och bad med henne. Så det var en av lite drygt 2000 gymnasister var liksom aktivt kristen, så att säga.
Mm.
Men mitt perspektiv, alltså, det är subjektivt såklart, men när man träffar folk som är från det småländska bibelbältet och så här, liksom, och det kan vara jag polade en gång i tiden med en dame från, som hade rötter i Ulricehamn i Västergötland, och liksom, hon hade många av hennes föräldrars bekanta var liksom aktiva pingstvänner. Jag växte ju upp, alltså min mor liksom, alltså, hon ansåg liksom pingstvänner var otillräkneliga. Det är ju så extremt i ett samhälle där, alltså, det var ju verkligen ett aktivt val att vara medlem. Det var ingenting man gjorde av liksom social konvenans, utan det var ju för att man innerligt trodde på Gud. En reflektion. Men givetvis, religionen har ju genomsyrat alla samhällen och gör det väl i någon mån fortfarande och på nytt.
Mm.
För under 1900-talet, alltså, ska vi komma in på, eller har vi fler kristna församlingar vi ska beta av?
Jag tänkte man kan bara säga någonting om adventskyrkan som också finns fortfarande. Det är ju också en rörelse som uppstod bland just baptister i USA på 1830-talet. Men så, kopplingen till USA har ju också varit viktig, att våra utvandrare dit har anammat nya rörelser, och sen har man många återvänder tillbaka igen till Sverige då, va? Och den här det här är en gudstjänstlokal för sjundedagsadventisterna.
Nu gör jag liksom balla, fräcka, amerikanska sätt att prata om och med Gud.
Just det. Och de kom till Sverige 1880. Man ska också säga att den här byggnaden, den ligger där vid, om du vet var Systrar och bröder ligger, för att ta en populärkulturell referens med fik.
Ganska nära, alltså det som nu är Malmö Opera då, den Malmö stadsteater som Oscar Wing en gång rekryterades till.
Just precis, fast längre bort mot hörnet av Carl Gustavs väg, där ligger den här adventskyrkan. Sen ska man säga också att väldigt många av de här rörelserna har ursprungligen hållit hus i helt andra äldre byggnader som är rivna. Inte minst i östra Malmö, runt nuvarande Moderna museet, alltså på Gasverksgatan, fanns hur många religiösa byggnader som helst under en period. Kapell av olika slag. Så att vi bara har sagt det där. Det är liksom inte så att det uppstod här i Sverige på 60-talet när man byggde de nya, utan då flyttade de sin verksamhet.
Ja, för det tror jag faktiskt så. Jag läste det någon gång, som 1960-talet, det är också en otroligt expansiv tid för kyrkbyggnader. Alltså om man tittar liksom på det kyrkbeståndet i Sverige så kommer liksom en väldigt stor andel från det sena 1800-talet, men en nästan och kanske till och med större andel från alltså det svenska 60-70-talet, alltså miljonprogramstiden. Alltså alla nya områden får ju liksom en ny kyrkbyggnad. På Fridhemstorget finns det ju liksom ett exempel på liksom väldigt modernistisk kyrkarkitektur. Och det kan man liksom se vilket område man än kommer till. Väldigt ofta finns det, liksom, om inte en kyrka, så någon sorts liksom kristen eller religiös byggnad.
Visst, absolut.
Ja, vi har rivit av massa. Sen finns, vi nämnde där liksom Mormonkyrkan. Det ligger någonstans också.
Vikingagatan, va?
Ja, men alltså då är vi också i västra Malmö, alltså Köpenhamnsvägen.
Direkt efter Potatisåkern, kan man säga egentligen.
Det är hörnet. Precis. Där finns den här lite udda, intressanta församlingen som uppstod i Utah, i Salt Lake City på 1800-talet, och som tror konstiga saker som många skulle hålla med mig. Även många som är som religiösa på andra sätt tycker att deras gudstolen är väldigt liksom USA-koncentrerad. Han, vad heter han? Young.
Ja, just det.
Bingham Young. Jag blandar ihop olika fäder här nu. Men han kunde ju bevisa att Jesus var amerikan och så. Och detta gjorde på något vis polygami påbjudet. Ja. Och sen så nämnde vi Riket Salo som är Jehovas vittnen.
Ja, just det. Det är så man ska uttala det.
Ja, det är så man visar att man är invigd.
Inte Jehovas.
Nej, Jehovas vittnen. Jag har haft ganska mycket med vittnen och före detta vittnen att göra i mitt liv. Så att, det här har jag förstått att liksom alltså det här med Jehova anses av de kunniga och forskarna var liksom helt uppåt väggarna. Det är ju gammalt det hebreiska skriftspråket hade inga vokaler. Det stod J-H-V. Och det, vid något tillfälle har det då, ja men då måste du vara Jehova, har någon tänkt. Men på något vis har liksom anser forskningen veta att nej, det stod ju inte för Jehova, det stod för Shaved, alltså ett begrepp som väl också förekommer i Torah och så, den judiska traditionen. Så Jehova ska redan från början vara en feltolkning.
Det börjar redan där, ja.
Ja, och Jehovas vittnen är ju också liksom en fascinerande sån här liksom, eskatologisk sekt, alltså domedagssekt. Alltså det börjar ju med att också en amerikan som räknar ut dagen för jordens undergång.
Just det.
Och sen så inväntar de den och sen kommer inte den, och då tittar han i sina papper och säger att han har räknat lite fel, och så skjuts den fram.
Flyttar man fram det lite, ja.
Ja, och nu vet jag inte vad de har uttalat för. Och de uppdaterar, alltså Jehovas vittnen, det är väldigt svårt att att liksom komma åt dem. De fick inte in pliktexemplar till biblioteken och så. Man kan aldrig gå tillbaka i deras skrifter. De uppdaterar hemsidor. Och så. Mm. Så man går liksom inte säga att det här påstår ni då.
Nej,
om man
det.
Inte har sparat vakttornet och vaknat.
Skärmdumpat liksom.
Ja, precis. Och det tror jag är en ganska medveten taktik. Mm. De vet att de har haft fel förut. Men de ska fortfarande övertyga sina medlemmar om att nu har vi, den här gången har vi rätt.
Den här gången är det rätt. Ja. De finns på två ställen i Malmö, dels på Bellevuevägen och dels ute vid Jägersro.
Mm. Mm. Och Rikets sal är ju känt, så de ska ju byggas tror jag på 3 dagar.
Jaha, är det så?
Ja, då, nu bestämmer man att nu ska det byggas, och då kommer ju vittnen från när och fjärran mm. och hjälper till.
Ja, ja. Och langar.
Ja, och är man många som gör saker så kan man göra saker snabbt.
Ja, det kanske vore en idé att ta över för vissa andra hantverkare.
Ja, precis. Om vi inte har någonting annat att lära av vittnena så har vi minst under det.
Det ja.
Annars är det mycket tokerier att mm-hmm. man inte ska ge eller ta blod. Och,
just det.
Det är ju dumt, för då dör folk. Mm. Sen kan man ju, om de inte firar jul och födelsedagar, det får ju vara deras problem. Mm,
precis.
Ja, detta om Jehovas vittnen. Mm. Är vi färdiga liksom med kristendom? Mm. Ja, men vi har ju, sen har vi ju katolska och ortodoxa byggnader.
Ja, absolut. Det finns ju den första katolska kyrkan, så att säga, efter
reformationen. Ja. Och så.
Det är ju den som stod på nuvarande Raoul Wallenbergs park, eller plats.
Alltså mitt emot Malmborgen.
Ja, vid Gustav Adolfs torg. Och den byggdes 1872, det tror jag den hette, Jesu Heliga Hjärtas kyrka från början. En ganska liten kyrka, plats för 95 personer, rött tegel. Och sen så rev man den, redan på 20-talet hade ju, jag tror vi har vidrört det här tidigare någon gång, då hade ju Bülow Hybe planer på att man skulle bygga stadsteatern just på den platsen och då riva kyrkan naturligtvis. Men det blev ju inget av de planerna, men kyrkan revs ändå i början på 60-talet och sen så byggde man ju den nya Vår Frälsares kyrka på Erik Dahlbergsgatan, va? Vid Malmö Borgarskola ungefär, den katolska kyrkan. Hans Westman som var arkitekt ritade.
Kan området heta Hästhagen?
Ja, precis. Mm. Och sen finns det ju en från 1990, Maria-kyrkan i Rosengård, som också är en katolsk kyrka. Och du nämnde ortodoxa. Mm. Ja, det finns ju fina. Jag rekommenderar alla människor att åka till den serbiska ortodoxa kyrkan på Kulladal, på Cedergatan.
Okej.
Okay. Det roliga är, va, att det finns, har jag fått berättat för mig när jag varit där, att det är väldigt sällan taxibilar hittar dit. Ibland är det många äldre församlingsmedlemmar då. Och de, eftersom det är en serbisk ortodox kyrka, så kan man tänka sig att en eller annan bryter lite på sitt hemlands tungomål. Så när man ringer taxi så säger man att man ska ha en bil till Cedergatan 4. Och då kör taxibilen till Södergatan 4.
Mm.
Mm. Men det är ju en gammal, alltså det var ju Kulladals församling som hade den. Det var ju från början en tillhörde den svenska kyrkan. Sen flyttade de ut på Lindeborg när man byggde, precis som du var inne på där på 60- och 70-talen, så byggde man ju mycket till Sankt Mikael kyrka då på Lindeborg. Och då blir det här stället ledigt, och då så flyttar sen den serbiska ortodoxa kyrkan in och har en sån fantastisk ikonostas.
Mm, ett alltså, av svenskans vackraste ord.
Ja, en hel vägg med alla de här helgonbilderna. Och där kan man få en guidad rundtur av en hypodiakon som jag har varit flera gånger och lyssnat på, som heter Mark Wiklund. Han är rätt så härlig, han brukar alltid gå med, han är sån här grillaplanterare, va?
Mm.
Han går med valnötter i fickorna. Så var han tycker att en valnötsträd ska växa så planterar han valnötter. Det har inte med kyrkan att göra, men han har berättat detta.
Väldigt milt och människovänligt rebellskap.
Mm. Det är väldigt intressant och väldigt, väldigt vackert att titta på.
Mm. Vad är liksom veckans tips då från Vante?
Mm.
Ska vi lämna kristendomen? Mm. Det finns ju också idag i Malmö många praktiserande muslimer.
Mm.
När börjar det bli ett fenomen? Alltså vilken invandrarvåg tar liksom islam till Malmö?
Mm, det är intressant. 1930 gjorde man i Sverige en folkräkning där man också, Det gjorde man ju med jämna mellanrum. Men här noterade man också trosinriktningen. Och det finns kvar då. Hur många muslimer fanns det i Sverige 1930, tror du?
Tvåsiffrigt, eller kanske tresiffrigt. 122.
Det var inte alls dålig gissning. 15.
Ja, jag tyckte, ja, det var diffar ju på 100. Men okej, okay, det var så pass få. Mm.
Sen kommer ju efterhand fler och fler muslimer hit. Det var ju en hel del som kom från Estland faktiskt under andra världskriget som kom till Malmö som just var muslimer. Men sen är det inte förrän på 70-talet när de större folkgrupperna kommer med krig och slitningar i Palestina, i Libanon och så vidare.
Ja just det kommer precis som du säger från 60-talets slut efter efter liksom diverse, vad heter det, sex- eller sjudagarskriget. Mm. Det är då som nu är liksom ganska blodiga spänningar i Mellanöstern. Mm. Mm. Och då kommer just det, palestinier och libaneser och sen något längre fram irakier och iranier.
80-tal, 90-tal och så, ja. Mm.
Och bosniaker kommer ju på 90-talet också. Det vill säga muslimer från Bosnien. Mm.
Precis. Och idag kan man ju inte räkna, det finns ju fullständig frihet i religionsfrihet sen, som vi sa innan sen 1951, så det, man kan ju inte veta idag hur många som finns. Men
det är fler än 15.
Det är fler än 15. Och i Malmö inviger man 1984 den första moskén. Alltså den första, Sveriges första nybyggda moské ska också sägas. För moské kan ju också vara, precis som vi var inne på med judarna, det kan ju vara en moské som är en lägenhet eller en källare eller så. Men det är alltså den här vid Jägersro, Islamic Center.
Ja just det, men bara du säger det där, för det där har varit lite förvirrande vet jag. För jag har också alltid liksom gått runt med någon sorts, tyckt mig veta att Sveriges första moské stod i Malmö. Mm. Men det är ju alldeles riktigt, det har ju andra byggnader använts som moské innan dess. Mm. Så det är bara med tillägget nybyggda.
Ja just det. Och jag vet att Besat Bekirov som var ordförande i Islam, han lever inte längre, men han berättade att jag tror 68 fick man efter mycket tjat anvisat en begravningsplats för muslimer. Men man kunde inte börja använda den förrän mitten på 70-talet. Så att då fanns det liksom en församling som var engagerad i den här frågan.
Mm. Man undrar lite grann vad de gjorde med liken i mellantiden, men de hittar väl, de brukar hitta någon lösning.
Jag frågade faktiskt Besat det, för jag sa, kan man som muslim inte bli begravd på någon av Svenska kyrkans vanliga, så att säga, begravningsplatser? Jo, det går hur bra som helst, sa han, men det är inga problem. Men man vill ju vara i en kontext med sina trosfränder även efter döden. Det var så han resonerade. Och det är ju, man kan titta på, detta är ju på Östra kyrkogården där det finns en muslims begravningsplats. Det är ju intressant att åka ut dit och titta, för det är ju muslimer kommer ju hit från hela världen, så att det tar man med sig också sina begravningstraditioner från Balkan eller från Afrika eller från Mellanöstern. Det är väldigt stor spännvidd på hur man utsmyckar gravarna.
Afrika, Somalia, det kommer ju också, det finns ju också som en somalisk invandrarpopulation med muslimsk tro. Mm. Ja, och så den, alltså Islamic Center finns, men det är inte den enda platsen att utöva islam, för att islam liksom kristendomen har ju också olika inriktningar. Shia och sunni är väl de största och mest bekanta. Mm. Men det finns ju också sufister till exempel, som den svenska författaren Torbjörn Säve. Han var ju sufist, jag vet inte om han är i livet fortfarande.
Nej,
han var lite sådär rabulist författare som syntes lite på 90-talet och så. Och så, han var liksom anarkist ett tag och så var han liksom revolutionär ett tag och sen, nej nu är jag sufist. Mm. Den där, sådana som Per Oscar som du vet, som varje gång han dyker upp i tv säger han någonting nytt.
Skapar han sig
en grubblare och en som alltid måste liksom inta en extrem hållning oavsett vad han intar. Men det minns jag att han förekom en del i liksom, Stina Dabrowski program på 90-talet och berättade om sufismen som väl är någon slags liksom mysticistisk variant av islam. Mm. Som är väldigt liksom inåtvänd och grubblande snarare än, än utåtriktad och predikande. Om jag har förstått det rätt.
Mm. Intressant.
Men här är det återigen tunn is.
Men det finns ju, du var inne på det, det finns ju flera moskéer också. Alltså jag Jag hade förmånen nämligen att leda en studiecirkel i just Malmös religioner för några år sedan. Och då var vi på studiebesök hos många av de här olika. Och då var vi i en turkisk moské på Sallropsvägen. I en byggnad som inte alls vid en anblick ligger liksom inklämd mellan en båtfirma och en smed. Nej, nu hittar jag på. Men alltså, no. Ett sånt område va. Men när man kommer in i det här och det är de här fantastiska... Du vet, heltäckningsmattorna av dyrt snitt och ja, fina utsmyckningar. Så då märker man att det här är ett tempel man kom in i faktiskt.
Mäktigt.
Finns, ja, det är mäktigt. Sen finns den här stora Mahmud-moskén, tror jag att man uttalar det, ute på Hästskogatan. Som också är den här med silvriga kupoler som du kanske har.
Var ligger Hästskogatan? Alltså, ja, vilket håll ska jag ta mig?
Du ska ta dig utåt, det är väl Jägersro va, som är ja. Det närmsta där. Den är så sent som ifrån 16, alltså 2016.
Men i Rosengårds relativa närhet?
Ja, ja precis. Ja, Jägersro är området, ja. Precis. Och,
vi tänker oss kanske lite fördomsfullt, men att en del av församlingen är liksom boende där.
Det är ju säkert så. Det är lite roligt när den byggdes, så kommer jag ihåg att det var stora rubriker i tidningarna och omkring boende som bodde i de här radhusområdena. De reagerade på att nu blir det jobbigt, nu ska de ha sådana här minareter, utrop. Jag var inne och kollade på deras hemsida. Jag har nämligen aldrig varit inne själv i denna moské. Men jag har bara sett den utifrån. Men då står det på deras hemsida så här för att trygga eventuella grannar. Böneutropet hörs endast inuti moskén.
Ja.
Men den invigdes alltså av hans helighet Mirza Masrur Ahmad, den femte kalifen av islams Ahmadiyya-församling.
Jaha. Mm-hmm. Det missar jag helt.
Nej, det var ju säkert någon hotshot va? Som man skulle ha haft koll på.
Ja, så att ska vi sammanfatta det här? Alltså, sen finns det ju också, vet jag, muslimska, jag vet inte vad vi ska kalla det då. Det finns alltså på Skolgatan,
ja.
Mitt emot hotellet där som kanske heter Retro.
Ja, gamla Imacetti-fabriken, alltså huset.
Ja, precis. Man kan säga det. Ja. Dess baksida. Där finns som i markplan finns det någonting som heter någonting med islam. Och då går man där förbi så... Alltså, jag gick där förbi igår, var det tisdag, och klockan var kanske 21.30 och där kanske var 50 pers inne som bad. Gissar jag till Allah. Det hade förvånat mig om de bad till någon annan. Så det där finns lite här och var, och det finns väl som diverse konkurrerande församlingar och olika inriktningar på tron. Då.
Såklart. Och vissa har mer pengar än andra och kan bygga större.
Och ja, och det finns säkert olika traditioner också. För, alltså, om man jämför liksom, det vi har liksom, lite närmare till hans då, lutheranism och katolicism. Alltså, det är väldigt stor skillnad på Petrikyrkan och på Peterskyrkan i Rom. Mm. Som ju är fantastisk. Som, med där ord som lullul och bling-bling kommer till en. Mm. Det gör det ju inte i den lutheranska, avskalade, asketiska traditionen.
Precis.
Och jag föreställer mig att det måste finnas liksom, motsvarande dikotomi, heter det så, inom islam.
Just det.
Den här ganska stora religionen med väldigt många olika utövare på ett antal olika kontinenter.
Mm. Jag tror det går igen i det där, för det berättar just Beset om vad gäller begravningar, att man är strikt islam, ska man hålla det enkelt, man ska inte, det ska inte vara påkostat, det ska vara en grönmålad trä, en bräda nästan i fotänden och en i huvudänden. Punkt slut. Och så får man inte gå över graven då. Men det där har ju luckrats upp. Många har det fortfarande så. Men kommer man från vissa andra länder så ska det blingas på något enormt. Va? Så det beror nog precis på vilken inriktning man tillhör.
Ja, precis. Precis. Ja, är det liksom någon tro vi har missat?
Ja, men jag tänkte på ett litet intressant ställe som jag också har varit på. Det är ju Malmö Chan buddhisttempel.
Har du varit där?
Ja, det ligger på Ahlmansgatan.
Nu är vi i centrala staden. Ja, okej, okej. Ja, Ahlmansgatan. Nu minns jag Ahlmansgatan. Där låg en vårdcentral som jag bevistade mycket när min äldste son var barn.
Ja, just precis.
Så du vet vilken Ahlmansgatan är.
Ja, inte alls långt därifrån. En trappa ner i en gammal cykelkällare. Det låter ju väldigt oglammigt. Men där ligger ett fantastiskt färgstarkt tempel. Kinesisk taoism och zenfilosofi härskar där. Och där kommer man in där så är det... allting är i rött och guld kan man säga. Och det är en långsmal liksom, lokal. Så är ju cykelkällare beskaffade. Men den är rätt stor och där har man sina möten och så. Framförallt sina studiebesök och informationsträffar. Och blir man bjuden på något te. Och så får man sitta där och lyssna på... Nu har jag glömt vad han en munken hette som brukar hålla i de här föredragen, men väldigt intressant är det i alla fall.
Och vi har nu liksom nämnt de fyra av de fem världsreligionerna, det vill säga kristendom, islam, judendom och buddhism. Finns det någon plats för hinduistiskt religionsutövande?
Jag har försökt hitta något, men jag har inte lyckats.
Nej.
Men det är säkert någon som vet mer om jag, än jag på den punkten.
Sen kan vi ju nämna, alltså i Malmös omedelbara närhet ligger ju Burlövs kommun. Och där köpte ju en annan amerikansk kyrka, Scientologkyrkan.
Just det.
Köpte ju upp någon av sockerfabrikens gamla stora lokaler. Och Scientologerna ser man ju lite grann i stadsvimlet. Så sent som igår så gick det runt några lirare och delade ut någon antidrogfolder. De är ju emot droger.
Vad bra.
Ja, det kan man vara utan att vara scientolog. Men de driver ju också diverse
behandlingshem
och så. Ja, Hank från helvete och andra blir ren, men också kanske en smula hjärntvättad.
Ja, det var alltså han som spelade Cornelis, eller hur?
Ja, precis. Som sjöng det norska skandalbandet Turbo Negro innan dess. Men ja, scientologkyrkan, den finns ju och är ett kapitel för sig. Men som sagt, jag gissar att en del av dem som regelbundet åker till Burlöv och gör vad de nu gör, det är ju ganska insynsskyddat.
Just det.
Det de sysslar med. Men att det finns ett antal malmöbor som utövar sin tro där.
I min gröna ungdom så hade de lokal på Stortorget, alltså precis bredvid där biografen Spegeln ligger idag. Den heter ju inte så då, men upp en våning och där stod alltid folk utanför och försökte liksom locka in att man skulle göra personlighetstest och sånt där. Det var inne på den tiden.
Svetttester höll de på med förr.
Jaha, vad är det?
Man på något vis, ja, men då, genom att mäta svettning så kunde de liksom säga vem man var och sen på det viset så blev man väl då indragen i det här liksom väldigt komplicerade hierarkin som Scientologkyrkan lär bestå av. Att man, liksom, man klättrar uppåt.
Just det.
I graderna.
Ja, ja.
Och det är först när du har liksom kommit till en viss nivå som du får veta vad som sker på nästa nivå. Och sen så hålls detta då hemligt mot omvärlden.
Just det.
Så nu nämnde vi dem och finns det något vi har glömt, det förutsätter jag.
Ja, men det är klart det här att vi har. Men vi har ju nämnt några axplock i alla fall.
Jag vet inte om vi har någon zoroastrisk församling.
Nej, jag vet inte. Det har ju funnits olika sådana här österländska meditationsrörelser också.
Ja.
Och inte minst sanyasin på den tiden. Alltså... vet du han nu då? Mannen med skägget i...
Maharishi Mahesh Yogi?
Nej, inte han. Nej. En annan.
Mannen med skägget, kan du inte säga till mig? För att... jag tror att du ropar på mig.
Jag tappade ordet nu igen. Händer det där någon gång? Eller det?
Ja, det händer. Men då brukar jag hitta på ett annat.
Nej, men det var
så länge jag bara kan hålla truten igång.
Jag tror han höll till i Oregon, den här mannen som jag nu har glömt namnet.
Ted Gärdestad, alltså Osho. Alltså,
precis.
Jag letar
Bhagwan hette han.
Bhagwan.
Ja. Bhagwan-rörelsen. Sanyasins var de som var medlemmar. Men det fanns också sådana tidigare. Jag vet inte om de fortfarande Nej, av medlemmar här.
Och jag nämnde Maharishi Mahesh Yogi. som ju var en stor guru på 60-talet, populariserad inte minst genom Beatlarna. Och vi har ju för länge sedan gjort ett avsnitt där vi pratade om Tracksdrottningen.
Just det, Ingegerd Engfeldt.
Precis, hon skänkte ju stora delar av sitt jättelika arv till Maharishi Mahesh Yogis rörelse, alltså transcendental meditation rörelsen.
Just det.
Så det har ju funnits utövare av den religionen och något annat i den här stan. Jag nämnde zoroastrismen. Det är en gammal persisk religion som Alexander Bard vid någon av hans många inkarnationer, apropå människor som då och då stiger fram i rampljuset som någonting annat än vad de var sist.
Ja.
Det var han ett tag, zoroastriker.
Jag tänker på Freddie Mercury. Kommer inte han ur en sån, hans föräldrar? Eller är det något som jag hittar på nu?
Ja, du kan väl säga att du får till Zanzibar där han föddes. Men nej, jag vet inte. Det kanske han var. Det skulle inte förvåna mig. Alltså det finns ju otroligt mycket som man... Ja, men jag tycker just det... Man har sitt eget perspektiv. Man går runt och liksom tror att min värld är väl världen. Och sen så får man bara ta liksom ett annat håll till jobbet. Så inser man att det finns...
Precis.
Finns så, hela, alltså, och man kommer aldrig bli färdig under en levnad. Att förstå vad de här 10 miljarder människorna sysslar med.
Rätt skönt faktiskt.
Ja, precis. Allt kommer vi inte att kunna ta till oss, men det är väl spännande att förstå att ja, okej, där i det huset som jag cyklar förbi, där har den sortens verksamhet bedrivits. Och, och det är väl det vi sysslar lite grann med den här podden, att liksom, den här närhistorien förstår liksom, hur mycket som faktiskt finns och har funnits bara inom Malmös gränser.
Precis.
Men vi har gjort en rundtur genom staden och historien med ett trosperspektiv. Har vi missat något får man gärna meddela oss. Man kan mejla oss på adupod@gmail.com. Nästa gång ska vi prata om någonting helt annat. Det ser spännande.
Verkligen.
Jag ser oerhört mycket fram emot det.
Inte lika mycket som jag.
Nej, det kan nog stämma. Men nästan lika mycket i alla fall. Ja, men då hörs vi ju då och ses.
Det gör vi.
Ha det till dess.
Detsamma.
Så är vi.
Ha.
Hej. Hej. Allt beror.
Programutsändningen presenterades av
Kalle Lind, kulturarbetare.